Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa serietecknaren, illustratören och författaren Sara Olausson. Sara har bland annat skrivit kapitelboken Jordgubbsbarnen som nominerades till Augustpriset för barn- och ungdomslitteratur. I intervjun berättar hon lite om sin barndom och om hur hon började jobba som serietecknare, men även om mobbing. På senare år har Sara upptäckt att hon även har förmågan att buktala. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
Då befinner jag mig i Sara Olaussons kök i Midsommarkransen i södra Stockholm. Hej Sara!
Hej!
Hur är livet?
Ja, men livet är ganska bra tycker jag.
Mm.
Ja. Ändå, trots allt.
Trots allt. Och vad har du gjort idag då?
Idag har jag hållit på och städat och sorterat grejer. Och slängt grejer.
Mm.
Det är skönt. Jag har gått till soprummet, grovsopen.
Grovsoprummet, är det någon... Är du sån här grovsoprumsmänniska som hämtar mer saker än du lämnar där, eller?
Nej, inte nu längre.
Du har varit sån?
Ja, jag har varit lite så. Jag tänkte att det där är bra att ha sen. Men det är bättre att ha lite grejer sen.
Mm. Mm.
Så jag slänger så mycket jag kan. Jag ska slänga mer.
Vilket är det? Har du sån här... Det bästa saken du har hittat i ett grovsoprum? Vad är det?
Gud, vad är det? Jag har hittat jättebra grejer. En kompis till mig hittade en röd Adidas-jacka, sån här träningsjacka som hon gav till mig. Den är väldigt bra. Annars har jag väl hittat... jag kommer inte på det. Jag har hittat ett, alltså mina favoritjeans har jag hittat i grovsopen.
Kläder helt enkelt.
Ja, ibland hänger folk så här fräscha kläder där inne som de hänger lite schysst. De slänger inte ner dem i tunnorna.
Nej.
Så jag står ju inte och gräver i tunnorna så där. Men,
ja, men det, jag menar, alltså, just att återvinna gamla kläder. Det är bara att tvätta dem så ofta så funkar de väldigt bra, man säger.
Eller hur? Ja, de brukar till och med vara tvättade fast jag tvättar dem en gång till.
Mm.
Ja.
Men vad jobbar du med nu?
Jag jobbar halvtid som lärarassistent på en folkhögskola och sen håller jag faktiskt på att sätta ihop en kabaré en gång i månaden.
Okay.
Ja, en fullmånekabaré. Vi har kört en gång och nu är nästa om, vad blir det? Om någon vecka, 16 maj. Och då är jag konferencier i den och sen så har jag börjat att vara med och sätta ihop den också. Så i går så bokade jag in en jättebra gäst.
Vem?
Johan Jansson, poet.
Okay.
Mm. Han ska läsa en deppig dikt.
Okej, okay. Och var har ni föreställning någonstans då?
Det är på Rimersholm hotell, i alla fall första gången och andra nu. Sen så ska det nog flytta till Musikaliska.
Mm.
Vet du vad det är?
Ja.
Alltså jag har aldrig varit där inne, men vi levlar upp lite. Det är lite pampigare lokaler, men jag älskar Rimersholm
hotell. Ja, Rimersholm hotell, någon som inte har varit där så vi kan, det är ju...
Ja, gör reklam, ös.
Ös på, vad ska vi säga om Rimersholm? Men det är ju alltså...
Nej men gud, vad är det?
Kaspar och hans kompis
Andin
som har tagit över det där. De är själva musiker, de har inte drivit så mycket hotell förut och nu är det liksom...
Jag tror inte det, det är lite tårtan liksom.
Ja, det är lite tårtan.
Ja, men det är så jäkla bra.
Mm.
Och de har ordnat jättemycket spelningar och bra spelningar och... Ja,
ja, det... Ja
det är liksom, ja, det är lite som... Jag tänker varje gång jag kommer dit, att kan det här få finnas liksom? Är det lagligt? Ja, men det är lite risigt på ett bra sätt. Eller inte risigt. Gud, det där är lite dåligt. Ja, men lite risigt på ett bra sätt. Det känns, om man ska säga en sån här klyscha, så känns det väl osvenskt. Eller vad ska du säga? Det känns lite som Berlin.
Mm, lite,
men det gör fan det.
Lite grovsoprum där också kanske.
Ja, det är lite grovsoprum. Ett väldigt bra grovsoprum.
Men den här, vad sa du, kabaré kallar du för? Eller, och den spelar ni inne på hotellet där?
Ja.
Och vilka fler är med i den då?
Det det är mossutställningar. Och hotellet som arrangerar det, Stella Dai och Martina Hogland Ivanov som satte igång det där. Och sen så hojtade de på Facebook innan första kabarén att finns det någon konferensier som, ja, så skrev de något lite flummigt som jag kunde identifiera mig med. Och så bara skrev jag med små bokstäver så här att, ja, jag, haha, liksom. Ja, jag, haha, tror jag skrev. Så, ja, så skrev de till mig och så berättade jag lite så här, vad jag brukar göra. Alltså jag är buktalare också. Jag blev det. Jag liksom halkade in på ett bananskål och råkade bli buktalare. Som också har lite personlig vägledning ibland med hjälp av gråstenar och sådär. Och det där tyckte de rätt perfekt för den här uppgiften. Så att jag har då blivit buktalarkonferensier för den här fullmånkabarén. Och så blev det så att jag också hjälper till att sätta ihop den. Men, som på ett jävla bananskal av guld. Ja, men det är jätteroligt.
Det är då som blir som bäst.
Ja, men alltså det här, det är ju... Ja, jag är så glad.
Men så här, buktala och också... Nu måste... Då pratar man fast man rör inte på läpparna.
Ja, jag har ingen buktalarrocka eller något sånt där. Jag bara pratar med stängd mun. Och det blir lite extra roligt om man håller en mikrofon så här. Kolla. Ja, ja, fråga någonting då.
Ja, det här är, för det första känns det väldigt roligt att göra radio med något som buktalar.
Ja, helt, men, helt onödigt.
Helt onödigt. Ja, jag kan berätta för lyssnarna att man ser inte att du säger, men vad har du gjort idag om du säger buktalaren och frågar?
Ja, jag har tänkt på framtidsplaner. Jag har stora planer för framtiden. Jag tänker stort. Jag har tänkt att inom ett år eller två så har jag tänkt att... Och programledare för Melodifestivalen. Jag känner mig helt redo för det. Du hör, alltså den här buktalare alltid regot är lite större än vad jag själv är.
Ja. Men det, alltså, jag kan inte se minsta rörelse på dina läppar.
Jag är mycket skicklig.
Ja,
det är min nya grej.
Och är det någon, heter din buktalare alltid regot någonting? Eller?
Alltså jag hette buktalarsara från början, men då blev det en beef med en annan buktalare. Buktalare Michelle, hon... Som också håller på inom konstområdet sådär. Hon gillade inte det. Så att, alltså jag har en buktalar, eller en YouTube-kanal som är lite avstängd just nu. Men den heter Magmunnen BK. Och det tycker jag var mycket bättre än buktalarsara. Så att BK står för buktaleri och konsultation. Magmunnen, liksom. Magmunnen BK.
Men hur kom du på att du skulle börja buktala? Eller har du något som du har tränat?
Nej, jag har inte tränat någonting. Nej. Och det kan jag berätta. Det är också ett bananskal av guld, kan man säga. Alltså, jag kände så här... Allting var lite för jobbigt, så jag kände så här... Nej, nu håller jag på att bli lite deprimerad. Och så bara tänkte jag att... Nej, jag vill inte bli deprimerad. Det är liksom... Få slut med det. Jag vill vara glad. Och så bad jag till högre makter, eller vad man ska säga. Alltså sådär som man gör ibland när man är lite desperat. Bara, hjälp mig, liksom, ge mig någonting som jag kan göra så jag inte blir deprimerad. Och så när jag hade nattat min dotter, hon hade somnat. Så bara kände jag liksom i munnen så här. Att jag fattar hur man buktalar. Och så provade jag ut i mörkret. Och så somnade jag och så vaknade jag. Och då hade jag temporärt glömt det fram till lunch ungefär. Då kom jag på det. Så gick jag till badrumsspegeln och kollade om det funkar. Och det gjorde det. Och då blev jag så glad. Liksom. Så jag kom på en massa idéer. Som jag bara... Alltså jag improviserade. Jag tog upp mobilen och filmade och improviserade. Och la upp som små... Bara skeva sketcher eller visdomsord liksom på Facebook. Och sen så gjorde jag en buktalarkanal på YouTube. Och sen så fick jag lite så här erbjudanden. Jag invigde Stockholms internationella poesifestival, heter den väl. Jag hade Madeleine Grive som buktalardocka. Och sen så hade jag lite personlig vägledning där som någon sorts orakel. Sen så gjort en grej med Maja-Lena Sillanpää på hennes utställning. Alltså jag har fått så här roliga uppdrag. Bara på rent flyt. Eller det var ju otur att jag kände att jag höll på att bli lite deprimerad. Men jag menar, det gav ju verkligen någonting kul.
Ja, det är häftigt. Jag är liksom det verkar väldigt svårt.
Nej, det är skitlätt. Jag kan lära dig sen.
Okej, tack.
Varsågod.
Jag är inte allt så lättlärd kanske, men vi får se.
Ska vi slå vad?
Du har ju jobbat som serietecknare och illustratör och författare mycket i ditt liv.
Mm.
Men hur började det? Ritade du mycket teckningar som barn? Eller?
Jag ritade skitmycket teckningar som barn. Det brukade ligga på min hylla på dagis, en stor hög varje dag som min mamma fick ta hem. Jag ritade mest katter och hästar och sådär, djur och grejer. Men sen, vet inte, just det här med serieteckningen, jag tänkte att det verkade så svårt. Jag tänkte aldrig att det var någonting som jag kunde göra förrän min farsa köpte ett nummer av Galago som han gav till mig på 80-talet. Jag blev så här förskräckt, liksom, vad fan, hjälp, vad är det här? Så här. Men så fick jag syn på Olle Ångest av Gunnar Lundqvist. Och då bara fattade jag att, alltså för det första älskar den. Och sen så var det ju så, alltså skenbart taffligt gjort. Det är ju inte det. Men, och då kände jag att det här är någonting där det finns plats för mig. Och så var det en kompis mamma som hade hört om en serietecknarutbildning på radio. Och så tyckte hon att jag skulle gå den. Och jag fattade liksom inte hur hon kunde se det eller tro det. Men jag sökte i alla fall. Så kom jag in och sen så flöt det på. Lite trögt har jag alltid flyttat på, men ändå kontinuerligt i sin lilla takt.
Men annars då, som barn, hade du många kompisar eller hurdan var du i fantasivärlden?
Jag hade nästan alltid en bästa kompis, lite olika bästa kompisar. Och så var det perioder där jag var väldigt ensam och ledsen. Och sen var det perioder där jag blev väldigt mobbad. Men för det mesta har jag alltid haft bra och nära vänner. Men det har också varit flera år där jag var alltså hårt mobbad. För att jag var så ful, liksom. Sa de. Och att min mamma var kommunist, alltså hon var konstnär i ett...
Din mamma var konstnär?
Ja, eller är konstnär. Okay. Min farsa också. Och så hade min mamma runda glasögon och majonkläder och sådär. Och då var jag kommunist och skulle dö, i princip.
Och så sa de att du var ful också? Fast.
Ja, jag var till och med... Då är man ju ful. Mm. Eller jag hade glasögon och liksom... framtänder och grejer.
Hur påverkade det dig då, skulle du säga?
Hur påverkar mig? Alltså, det tryckte ju ner mig totalt. Jag ville ju dö. Fast det var ju det som jag var mest rädd för. Döden, så jag vågade inte ens dö. Alltså det, att bli mobbad är ju felprogrammering av högsta klass. Det var vidrigt.
Men så dina föräldrar är konstnärer? Och vilken typ av konst gör de?
Måleri. Målar vi mest i olja. Eller min farsa håller på med akryl. Nu har jag tabullarna i ugnen. Jag måste ta ut dem.
Vänta. Ja, visst.
Det börjar knaka i plåten. Jag får ligga där och gomma sig en stund.
Trevligt att du bakar bullar.
Ja, fuskbakning. Jag köpt på bageriet och fryst ner dem. Och så bakar jag om dem.
Men var växte du upp någonstans då?
I Råsunda, i Solna.
Solna, okej.
Okay. Solna.
Solna.
Bredvid Råsunda stånget, jo.
Var du någon sporttjej då? Höll på med idrott?
Nej, alltså jag har aldrig fattat fotboll. Men om du är tvingad att vara AIK, för annars fick man stryk. Men jag har hållit på ridigt och teater. Jag var rätt bra på längdhopp. Men nej, jag är ingen sporttjej sådär. Alltså jag var rätt bra på det.
Du kanske är bra på allt du ger in på.
Det verkar ju så, va?
Fantastiskt. Fantastiskt.
Bra på allt, men jag har ingenting. Nej, men jag vet inte. Nej, men...
Vad vill du bli då när du var barn? Har du något sån här stående vilja?
Alltså, på senare tid så har jag fattat att jag egentligen helst av allt hade velat sjunga. Men det har alltid känts alldeles för omöjligt. Men sen vill jag hålla på med teater. Jag var med i en... Eller gick på teater från jag var 8. Till vi slutade 9. Och sen... sen har jag alltid hållit på och skrivit. Och ritat och så. Men jag fick för mig att jag inte alls visste vad jag ville vara. Vad jag ville bli. Men... Ja.
Då kan man bli allt.
Ja. Eller...
Jag tänker, för du jobbar med konst här nu och börjar sen. Men du är systerdotter till Barbro Lindgren också.
Mm.
Som har skrivit många böcker. Loranga, Maserin och D'Artagnan. Och så.
Ja.
Och hur påverkade det dig med ditt skapande?
Jag vet inte. Alltså det är lite tveeggat. Liksom, dels är det ju för en sån som mig som växer upp med det här runt mig en normal grej att göra. Jag behöver ju inte liksom ta fram någon murbräcka för att gå in på kulturområdet och göra min grej. Men samtidigt så har ju det är mycket att leva upp till liksom innan. När man är liten och när man precis börjar. För att jag har inte ens vågat börja måla. För att man är ju sånt underläge från början. Liksom. Jag jämför ju mig med dem hela tiden. Jämför mig med Barbro har jag fattat. Men samtidigt så får man ju gratis. Liksom. Jag har ju fått såna. Jag är uppväxt med de där ordvalen och... Sätt att se på bilder och så. Ja, jag vet inte.
I den världen. Men hur pass nära växte du upp med Barbro? Var ni nära? Det var så det var...
Alltså, vi träffades inte jätte ofta. Men hon har alltid känts väldigt nära. Hon är väldigt lik min mamma också. Mm. Det är min mammas syster. Mm. Och så, ja, jag har alltid tyckt väldigt mycket om henne. Hon har alltid varit snäll mot mig. Hon var typ den enda som kunde barnvakta mig och natta mig utan att det kändes obehagligt. Mm. Alltså det kändes lika mysigt som att bli nattad av min mamma. Mm. Så...
Men för några år sedan så gjorde ni även tillsammans serieversion. Du gjorde en serieversion av hennes böcker.
Mm. Mm.
Berätta, och hur var det att göra det samarbetet?
Alltså det är ju inte så mycket samarbete när man samarbetar med Barbro. Det är med det att jag läser Loranga-boken och sen så blir det någon, så har jag papper och penna bredvid mig och så blir det under tiden jag läser ett bildmanus och sen så kollar jag med henne om det är okej. Men hon säger att det är okej och så. alltså jag har fått sköta mig ganska mycket själv. På tal om samarbete, vet du att vi precis har kommit ut med 2 pekböcker?
Nej, jag vet ingenting.
Vänta, jag hämtar dem i hyllan. Vänta.
Yes, yes.
Mm. Men det har varit ganska tyst om dem. Det har inte varit någon som har skrivit om direkt. Här är de. De kommer ut i mars.
Är bullarna klara nu eller vad som tror du?
Ja, är det en bulle?
Ja, vi kan bulle. Ja.
Jag
har hämtat 2 böcker här. Jag är som D'Artagnan, sjuk och kommer tigrar. De är helt nyutkomna, sa du.
Mm, i mars.
Pekböcker som du har gjort.
Ja.
Berätta, det här är alltså...
Det är pekböcker av baserade på Loranga, Maserin och D'Artagnan. Det kan ju låta som en sellout eller så här, men det funkade rätt bra. Man kan läsa dem också även om man inte känner till Loranga, Maserin och D'Artagnan. Mm.
Men när skrevs de här berättarna, Loranga och D'Artagnan?
Originalboken?
Ja, original, första versionen. Det måste ju vara 70-talet.
Nej, 60-talet. Jag tror det var 68 eller 69 som de kom ut.
Så de har ju typ funnits i hela ditt liv, om man säger. I nära i familjen, om man säger.
Ja.
Vet du någonting om vem personen är, liksom, egentligen? Finns det någon bakgrund?
Ja. Loranga är hennes man, alltså mina kusiners pappa, och Mazarin är mina två kusiner hopbakade i en, och D'Artagnan är deras farfar.
Mm.
Så att, och det där huset, de bodde i det huset, så det är trevligt för mig att rita där, för jag går ju som omkring där i det huset och bredvid de åkrarna och kollar på den skogen, så jag ser det framför mig när jag ritar det där, och garaget och så. Det var ju inte fyllt med vatten på riktigt, men det var ett garage.
Det är fantastiska illustrationer.
Det där, nu ljuger det bara. Gud, jag kan aldrig ta åt mig av sånt där. Jag bara,
varför kan du inte ta åt dig då?
Nej, men jag tycker, jag är aldrig nöjd med något jag gör. Jag bara ser felen. Det är så här, vad heter det när man tycker man själv är ful, vad heter det? Det är någon så här diagnos. Att jag har så här, allt jag har gjort.
Men alltså, du har gjort, om man säger, nu har jag bara två böcker framför mig. Du har gjort väldigt många böcker. Hur många böcker har du gjort totalt?
Så himla många är det inte. Jag vet inte. Jag vet inte.
Nej, om du inte vet hur många det är, så är det i alla fall mer än fem.
Ja, det är det nog. Alltså kanske runt 10, jag får väl räkna. Och sen så är det en del som är lite fusk, som är liksom lite repriser och sådär.
Mm. Fantastiskt. Men hur, man säger, du gick, växte upp där i Solna, och sen så, gick du på gymnasiet och så?
Mm. Ja, jag gick på Vasalunds gymnasiet, men jag hoppade av efter 1,5 år.
Varför?
Därför att, kom in på så här tråkiga grejer. Nej, men jag hade jättemycket panikångest, och sen så var jag jätteskoltrött, och jag kunde helt enkelt inte, alltså jag skolkade mycket, eller det är inte skolk, det var ju för att jag pallade inte att sitta där, för jag fick panikångestattacker, och sen så kom jag efter jättemycket, och så var jag jätteblyg. Men jag var paj efter uppväxten av olika anledningar, så jag pallade inte det. Så att jag hoppade av, och så började jag på en teaterlinje på Kulturama, och det pallade jag inte heller, såklart. Och sen så har jag liksom tragglat mig fram på de vägar jag har pallat att gå. Alltså, egentligen inte pallat, men ändå gjort. Så här, folkhögskolor och lite komvux och
Konsthögskolan också.
Ja, precis. Innan det så gick jag serieteknikutbildning, en Irlandslinje, Skurup, och hela arbetsförmedlingen åtgärd, som var jättetråkig. HDK, grafisk design i Göteborg. Den hoppade jag också av efter halva tiden. Och så praktiserat, jobbat på Galago, och sen Konsthögskolan, men den gick jag faktiskt klar. Och sen har jag jobbat på lite olika ställen och gjort lite olika böcker och så.
Men vilken var din första seriebok då, så att säga?
Den heter Alltid farligt.
Och när gav du ut den?
2001, tror jag. Okay. Men det var så här,
och det gavs ut på?
På Demonbox. Det var ett förlag som Svante Tidholm hade. Och hans hus, liksom kollektiv, hette också Demonbox. Där jobbade en massa olika bra personer. Det var där folk från Refused och AK hickade där. Och han själv, och så satt jag på en hörna och typ, jag hade kunnat vara där. Jag var där lite. Jag har så här vaskat en massa skitbra chanser, tycker jag.
På vilket sätt har du vaskat?
Varför? Men jag har inte pallat. Det är samma som anledning som jag hoppade av gymnasiet. Att jag inte har pallat, liksom. Jag har varit lite pajig från uppväxten. Mobbing, uppväxt och lite andra grejer. Så det har varit så här, Jag har fått jättemycket bra chanser som jag inte har kunnat ta till fullo. Men det har ändå funkat, konstigt nog. Jag vet inte, det är väldigt tur.
Men när du skrev på kontraktet då, för den första boken där då, det måste ju ändå känns liksom en väl bekräftelse. Man måste ha varit nöjd för att kommit så långt. Det är inte så många som kommer så långt.
Nej, men alltså, jag är ju lite dum i huvudet på det sättet. Jag tänkte till exempel, innan jag hade blivit publicerad i Galago, så tänkte jag, bara för att vara med i Galago en gång så kan jag dö lycklig liksom. Men sen när jag fick vara det så tänkte jag att tidningen är inte lika bra längre eftersom de har med mig. Så jag har varit otroligt mycket sådär. Inte nu längre, tack och lov. Men historiskt sett väldigt mycket så. Dum i huvudet.
Men hur växte de fram, de här serieböckerna, när du skriver böcker? Du har alltså illustration och text.
Ja.
Vilket är viktigast, texten?
Texten.
Eller texten.
Jag börjar alltid med texten, för jag tänker, nu slutar det bruset, vad skönt. Än om jag har väl tänkt ända från början att jag vill vara författare. Och sen poppar det upp bilder och så vet jag inte hur jag ska beskriva bilderna i text. Och så blir det en serie, så tänker jag, nästa gång så är jag författare. Gör en serie till. Men vad var frågan?
Alltså texten eller bilden, vilket som var viktigast, du växte.
Texten. Bilderna, det är ett jäkla aber, säger man så. Alltså det är en kamp för mig att rita. Det är inget roligt. Eller det är jättesvårt att sätta igång. Sen kan det ju vara roligt när jag väl är igång. Så kan jag bli förvånad att liksom, kan bli nöjd så här. Kolla, har jag gjort det här? Men skrivandet går lätt. Det här med kabarén går lätt. Buktaleriet går lätt. Och det är roligt. Men själva ritandet, det är ett straff. Oftast. Okay. Det är konstigt. När man blir sedd mest som illustratör. Och så.
Men,
samtidigt älskar jag det på något konstigt sätt. Gud vad jag...
Men du har ju även... Har du skrivit skönlitterärt helt också? Det var en bok.
Men den här är en kapitelbok, men jag ser mig själv mest som en skrivande människa och då vuxenlitteratur. Men jag har ju inte gett ut någon vuxenbok, liksom. Jag skriver ju nästan aldrig, så det är lite skev självbild där. Men det kanske är synskt där, det kanske det
och
kommer
den
vara.
Den boken du håller upp nu heter Jordgubbsbarnen. Jordgubbsbarnen.
Mm.
Den fick du nominerad för Augustpriset för också, tror jag.
Ja.
Men
då blev jag glad.
Mm. Ja, men,
för en gångs skull.
Någonstans liksom. Du har fått ut böcker här och fått nomineringar. Det känns ju som du har ju gjort en hel del saker. Men den här boken, Jordgubbsbarnen, kan du berätta? Vad handlar den om?
Det handlar om två barn. Så här, den är från min rumänska period, kan man säga. Jag blev kompis med Felicia som är tiggare. Hon är fortfarande det. Och blev så himla drabbad av henne. Och åkte till Rumänien flera gånger. Och berättade hennes historia tillsammans med henne. Och så gjorde vi en bok som heter Det kunde varit jag. Och sen... Så kändes det bara mest produktivt för allt och alla att nästa steg skulle vara att göra en barnbok som handlar om barnen som blir lämnade i hemlandet. Mm. Att det liksom skulle nå in i läsarna och få dem att fatta varför tiggarna sitter där. Att det skulle kunna göra någonting bättre. Mm. Och jag har ju varit där. Jag träffar de här jordgubbsbarnen. Ja. Det kändes som att det var liksom det jag skulle göra. Och det var roligt också. Eller roligt, det är sorgligt med, men
Men har du följt upp den delen någonting mer?
Nej, orkar inte det. Det är så jäkla komplext problem och jag fick så mycket hat från alla möjliga håll. Så jag orkar inte.
Vilka hatade dig så att säga?
Den senaste hatvågen var från rumänska nationalister.
Okay.
När de fick nys om just den här boken, Jordgubbsbarnen, som är en väldigt snäll bok. Och det står inte ens uttalat att det handlar om Rumänien. Utan det är bara ett land.
Mm.
Men de har ju rumänska namn för sig. De tyckte jag drog smuts över Rumänien och ljög. Och, ja, det bara spårade ur. Till sist så tyckte de att jag var homofob. Det var väl någon som inte visste vad det betydde. Liksom det, men det blev läskigt.
Mm. Och det drog ner dig, förstås?
Ja, det är klart.
På botten, är du långt? Eller liksom
på botten, nej. Nej, men jag... Alltså när sådana här hatvågor kommer så det är ju läskigt. Och så blir jag förbannad också för att man ska inte bli tystad. Alltså, jag berättar ju om någonting som finns. Och jag vill bara väl. Vill du göra någonting bättre? Och få människors röster hörda. Människor som inte får sin röst hörd. Och så bara kommer några idioter som inte ens har läst boken. Ja, nu får jag väl hat på mig när jag kallar dem för idioter. Men alltså, idioter, vad ska jag säga? Människor då.
Mm.
Synonymt med idioter. Nej, men det är... Och det tar så mycket tid också att bemöta det här hatet och försöka prata med folk som ringer direkt till mig och vill förklara för mig att jag inte kan hålla på med det här. Och... Ja.
Mm. Det dödar väl både lust och kreativitet, det kan jag tro.
Ja. Sen så ska ju inte mina barn få lida för det jag gör heller. Det kan ju inte vara så att det blir farligt. Så att det har ju aldrig blivit farligt. Alltså, jag, men det är ju... Ja, men det är ju en form av mobbing. Det är ju. Mm. Alltså när det blir en sån hatmobb.
Mobb igen, ja. Från barndomen då, fast nu är du äldre, fast på ett annat.
Ja, vet du, till och med så skrev de till mig under bilder av mig då att hur ful jag var. Det var rumäner. Du är så dålig författare och du är homofob och ful du är också.
Okej.
Okay. Mm.
Fruktansvärt.
Ja, ganska trist.
Men Jordgubbsbarnen, det är en kapitelbok. Och du har inte skrivit något skönlitterärt än för vuxna?
Nej, alltså jag har skrivit en del i den här Det kunde varit jag-boken. Jag försöker tänka efter, har jag gjort det eller när jag har något det? Det ligger bara i datorn. Och ruvar.
Okay.
Och jäser.
Det kunde inte vara ett ja-boken.
Mm. Ja, precis. Den som jag gjorde med Felicia som handlar om Rumänien. Och så. Det är lite texter, men de är ganska korta. Nej, men jag håller på flera projekt som...
Men du har haft flera projekt tillsammans med andra också, vet jag. Mellan Nina Hemmingsson som var en gäst i den här podden för ett år sedan. Ni gjorde en bok som hette Hjälp.
Ja, det var ju liksom...
Vad var det?
Det var ganska mycket återanvända serier för min del från den här Allt är farligt. För det var ju liksom inte på riktigt förlag eller vad man ska säga. Den kommer lite... i skymundan. När vi höll på med böcker båda två, vi ville göra en bok och så kom jag på att vi kunde slå ihop våra grejer och så frågade jag henne om hon ville det. Det var jätteläskigt, det var nästan som att fråga chans, för jag tyckte hon var så jävla bra också. Och så sa hon ja och sen så satt våra serier ihop väldigt bra, tyckte vi.
Mm.
Och så blev det en bok. Det var skönt också att göra en bok tillsammans med någon annan. Sådär, för att då, i alla fall för mig, för att då kan jag ju verkligen stå för hennes serier och vara stolt för det. Även om jag Ja, nej, men jag har gjort mycket grejer tillsammans med andra. Ja.
Men och i framtiden då, vad har du något som kommer att hända där på gång?
Ja, det ligger ju grejer i datorn som jag håller på och skriver på alldeles för sällan. Och sen så, jag har två stycken till Loranga pekböcker som jag har skrivit med Barbro. Som jag ska göra klart i sommar. Så det är nästa. Två pekböcker. Och de här andra grejerna, de får väl ta 100 år, tänker jag. Mm. Det är lite olika projekt.
Men vad gör du annars då när du inte håller på att jobba? Vad får du att må bra?
Att jobba får mig att må bra. De jobb jag har nu, det är sånt som där jag får göra det som jag är bra på och komma till min rätt. Äntligen. Det, dels som assistent på skolan. Det får mig att må bra. Och den här kabarén. Det är värsta lyxen. Vad får mig att må bra? Gå ut, gå promenader, klappa djur.
Ja, du sa att du var häst, du red när du var ung. Har du fortfarande på med
Nej, hästar? Nej, men jag fick av mitt jobb så fick jag en ridtur i 50-årspresent. Okay. Jag fyller 50.
Jag fyller 50?
Ja.
Känns det konstigt att fylla 50?
Alltså, det kändes mer konstigt innan. Sen när dagen väl kom, då var det som... Då känns det ganska lugnt. Mm. För, alltså, 50, det... Alltså... Tack och lov att man inte lever på 50-talet och var tvungen att skaffa hatt eller någonting. Mm. Jag kan ju... Jag har ju det jobbet och det livet. Jag kan vara mig själv livet ut. Mm. Och ha kompisar som är sig själva livet ut också.
Det är det bästa.
Och familj som också är det. Så 50, nej men det... Alltså jag tycker... Jag vill inte bli en dag yngre. Jag vill inte gå tillbaka någonting. Jag tycker att det är så bra.
Det är också så häftigt med åldern. När man var ung själv, någon som fyllde 50 var ju jättegammal. Jag är själv fyllde 49 år och är väl ett år yngre. Där jag
mycket yngre.
Ja. Men det är ju liksom... Det är ju så konstigt med ålder. Alltså. Jag är ju fast i det. Alltså, 50. Men Cornelis Vreeswijk, han blev ju bara 50 år. Han var ju gubbe hela livet.
Lägg av!
Jag tror han bara blev 50 år. Jag är ganska säker på att han blev 50.
Mm.
Han var väl... Han kändes... Ja.
Mm. Ja.
Bara man inte behöver ha ont då. Minnet funkar hyfsat så är det väl bra.
Jo, man får väl börja jogga eller något. Äta mer nötter. Om man inte är allergisk. Ja.
Du var även med i det här tecknarupproret Moment 2022.
Ja, det var jag. Du
skrev på det. Fan.
Jag skrev på det. Ja, jag har inte ritat någon bild än.
Men du ska ju rita en bild till det.
Jag tror det.
Och det var ett nej till kärnvapen.
Ja.
Projektet.
Men jag tycker inte kärnvapen är något bra.
Varför?
Jag tycker inte det är något bra. Nej. Att spränga grejer. Alltså jag hörde, det var en som pratade om upprustning för fred. Och det lät ju liksom logiskt när han sa det. Men jag tycker det är så... Okej, det kanske stämmer i den här tiden och den här världen. Men det är så jävla sorgligt. Mm. Att man ska behöva rusta upp för att få fred.
Ja, det är ju lite konstig tid just nu överhuvudtaget.
Det är så jävla mycket konstigt.
På många plan liksom.
Nej, men överallt. Mm. Jag tänker på Gunnar Lundqvists klassiska bild nästan varje dag. Varför är världen full av idioter? Vad menar du? Idiot, du vet. Den. Va? Nej, har du inte sett den? Du får googla den. Och så får du lägga upp den på din podd så folk kan se den. För det är antagligen kanske världens bästa bild.
Men vad jobbar du någonstans nu? Har du någon ateljé eller jobbar du hemma?
Jag jobbar hemma.
Hur känns det? En fantastisk lägenhet med mycket böcker och det grejer högt i taket. Det är väldigt kreativt, känns det.
Är det? Vad bra. Ja. Nej, men jag jobbar hemma. Jag tror väl att jag kanske är en sån där hemmajobbare. Och att jag egentligen skulle vilja bo i en gammal skola och ha en stor ateljé i en skolsal. Jag vet att Sara Vide Eriksson har det. Och så har hon en häst också. Och en fyrhjuling. Jag tänker på Sara Vide Eriksson som min målbild. Jag ska också ha en skolsal och en häst. En prickig häst och en fyrhjuling. När jag blir stor. Man får skynda sig.
Härligt. Men tack så jättemycket för goda bullar och att jag fick komma hem till ditt kök.
Tack själv. Det var mysigt.
Hoppas att du får en fin framtid framöver.
Tack. Framtiden ser ljus ut.
Och lycka till med alla projekten.
Tusen tack.